Nu står jag här. Jag tänkte idag predika över rubriken Hur vi närmar oss Gud. Hur vi närmar oss Gud. Kanske du har tänkt på den frågan. Hur närmar jag mig Gud? Och kanske du också har varit med om en situation där man måste närma sig situationen med en viss respekt. Går man in i en porslinsbutik så säger man inte till barnen, ta med er fotbollen. För nej, det gör man ju inte. Man går försiktigt, man tar försiktigt i porslinet eller i den affären eller vad man än har för någonting runt omkring sig, för att man, det finns en viss respekt över det. Och när man tittar på prislappen också och tänker, oj, 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 får jag sitta i den här fåtöljen? Eller vad skulle hända om jag gjorde någonting som blev fel här? Vissa sammanhang kräver respekt och vördnad. Likaså är det ju om vår kung i Sverige skulle komma innanför dörrarna här idag. Så finns det ju någonting som jag tror att vi skulle göra. Jag tror att vi skulle ställt oss upp. Jag tror att visste vi på förhand att han skulle komma, så kanske vi skulle klätt upp oss lite fint. Vi kanske hade putsat fönstren. Vi kanske hade borstat tänderna. Jag vet att man gör ju vissa saker i vissa sammanhang för att situationen kräver vördnad och respekt. I kungens närvaro kan man inte göra vad som helst. Varför? Jo, för att han är kung. Approach skulle vara annorlunda eftersom han är den han är. Och på liknande sätt så möter vi Gud. Och i dagens text som jag skulle vilja ta med dig i, så möter vi Jesus med det förhållningssättet också till sin far i himlen. Och som utmanar mig, och som jag också hoppas ska få utmana dig. I Johannes evangeliet, de skulle prata om kapitel 3 i söndagsskolan, jag tar kapitel 2. Och vers 13-22 så läser vi så här, och verserna framåt. Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde oxar, får och duvor, och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord, och till duvförsäljarna sa han, ta bort det härifrån, gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet, brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom, vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade, riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Här möter vi Jesus som är i Jerusalem vid påsken. Och han går till templet. Men när han kommer in på tempelgården, på den yttre förgården, så är det någonting som händer i honom. Vi läser att han gjorde en piska av rep. En piska av rep gjorde Jesus. Och så tog han den och så drev han ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och han välte bord. Det är vad Jesus gör. En ganska märklig syn skulle jag kunna tänka mig. Och en ganska märklig text kanske för oss. Vi möter här en väldigt arg och uppretad Jesus. Han går verkligen bärsäkragång på folket och det som de gjorde. Men det här är ju ett beteende som vi kanske inte är så vana vid att se Jesus i. Och för någon så kanske det låter helt orimligt. Är det verkligen Jesus som gör så här? Så hur ska vi förstå det Jesus gör? Vad det är som händer och varför han blir så arg? Ja, för att förstå lite mer hans agerande så måste vi få en liten bakgrund till det hela. Och bland annat så skulle vi behöva se lite vad templets funktion var. För Jesus kom ju in i templet. Templet i Jerusalem, det vet vi, det var inte vilken byggnad som helst, utan det var en plats dit människor från alla håll vallfärdade till. En teolog som heter N.T. Wright, han skriver så här på engelska: "The temple was the beating heart of Judaism. It wasn't just as it were a church on a street corner." Alltså templet, det var liksom det pulserande hjärtslaget av hela judendomen. Det var inte bara en kyrka runt hörnet. It was the center of worship and music, of politics and society, of national celebration, society of national celebration and mourning. Det var ett center för tillbedjan, för musik, för politik, för hela samhället. En nationellt firande och också någon slags sorgen, en klagan över vad som också pågick. Att man vände sin blick till templet för alla livets omständigheter. Det var en plats där djur, både levande och döda, fanns. Mycket sådant, skriver N.T. Wright. Men framförallt, säger han, så var det en plats där Israels Gud, Javé, hade lovat att bo mitt ibland sitt folk. Det var liksom händelsernas centrum. Och dit hela nationen vände sig till. Det var en viktig plats. Och templet var ju först byggt av kung Davids son Salomo. I första krönikeboken så läser vi att kung David, han ville bygga ett tempel åt Gud. Han sa: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält." Första krönikeboken 17:1. Och motiven var ju helt enkelt det att David ville ge Gud den bästa och den mest centrala platsen. Men när David gick och bar detta inom sig så kommer Gud till profeten Natan under natten och säger i första krönikeboken 17, vers 3-4 och sen 11-12: "Gå och säg till min tjänare David, så säger Herren: det är inte du som ska bygga ett hus där jag ska bo. När din tid är ute och du går till dina fäder ska jag efter dig upphöja en avkomling, en av dina söner. Jag ska befästa hans kungarike. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt." Notera den där lilla versen i slutet: "Och jag ska befästa hans tron för evigt." Ett löfte som fick sin fullbordan i Jesus Kristus. Templet byggdes. Det blev majestätiskt och Gud tog sin boning där. Men så läser vi genom Gamla testamentet hur folket vänder Gud ryggen. Kungar vänder Gud ryggen. Och slutligen så intas landet. De får bli bortförda som slavar och templet rivs ner och det förstörs. Så kan man läsa om massa händelser som utspelar sig, men långt, långt senare så kan man återigen bygga upp templet. Och det står nu återigen när Jesus kliver in på templet i händelsernas centrum. Men det vi kan konstatera det är att någonting har gått förlorat i templet genom åren som har gått. Vad som framförallt hade varit en plats där Herrens närvaro fanns hade mist sitt sken. Samma funktioner fanns visserligen kvar, men andra saker hade också tilltagit och nästintill tagit över. Och när man läser texterna kring detta så konstaterar teologerna att man inte hittar några hänvisningar i Gamla testamentet att det skulle föra någon form av marknadsplats som den vi läser om i den här texten. Återigen, templet var en gång något vackert, något fantastiskt, där Gud hade sin boning, men hade med tiden också ersatts med så mycket annat. Och när då Jesus kommer långt senare in på tempelgården den här dagen så kan vi få en viss aning om varför han agerar som han gör. Och utifrån den här texten så skulle jag vilja dela upp den i tre punkter. För det har man sagt på teologiskolan att man ska göra. Punkt ett. Vad vi gör. Vad är det vi gör? Jesus sa, gör inte min faders hus till en marknadsplats. Templet hade mist sin ursprungliga funktion. Och när Jesus kommer in på templets yttergård, förgård, så är det första han ser en marknadsplats. Där man sålde och köpte. Platsen som framförallt var för Gud hade istället bytts ut till ett smörgåsbord av andra valmöjligheter. Det hade, skulle man kunna säga, genom åren skapats en öppnare tolerans till vad som faktiskt skulle finnas i templet. Och det är det här som Jesus vänder sig emot. Vad är en marknadsplats? Jo, Wikipedia, vår fantastiska tillgång, säger så här. En marknadsplats är en plats där produkter byter ägare genom sälj- och köpaktivitet. Det är vad en marknadsplats är. Det finns fysiska sådana. Och sen finns det digitala sådana. Amazon räknas som en marknadsplats där du kan köpa allt du vill ha. En plats där man kan välja och vraka. En symbol för en massa valmöjligheter. Och gillar man inte det första så kan man alltid välja det andra, det tredje eller det fjärde. Det är upp till mig. Men för Jesus så var ju det här helt otänkbart att det fanns en marknad i templet. Varför? Jo, för att marknadsplatsen hörde inte hemma i templet. Man hade alltså tagit in något i templet som inte hade där att göra. Så vad är det Gud ser? Det är min andra punkt. För det är detta som gör Jesus så fullständigt arg. Jag vet inte om du håller med, men ibland kan det vara en risk att vi porträtterar Jesus som en vänlig, snäll och timid Gud som tolererar det mesta vi säger och som vi gör. Men det Gud ser och det Gud är något annat. För vi får inte glömma bort att Gud är en helig Gud. Han tolererar inte vad som helst. Och vi läste i texten att lärjungarna kom ihåg från Saltaren, från psalm 69 och 10, där det står att brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Det är ganska starka uttryck. Brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Alltså så finns det en gräns för allt, så också för Herren. Men allt för ofta så är det lätt att tänka över saker och ting där vi skapar oss ett beteende, där vi tänker att men det gör väl ingenting, det är väl inte så farligt. Så finns det en risk att saker och ting som finns i ditt och mitt liv försöker slätas över. Att det skulle vara okej att vissa saker i våra liv får fortsätta vara där de är, fast det skymmer sikten i vår relation med Gud. Och istället så neutraliserar man förhållningssättet till Gud och till hans helighet. Men faktum är att det du och jag säger och gör, det spelar roll. Och till vår respons mot Gud kommer därför helighet och vördnad för honom. Med andra ord, att vi kan inte hantera Gud hur som helst. Vi kan inte stoppa honom på fickan och tänka att men här har vi honom tryggt och säkert. Utan inse att Gud är helig. Han kräver våran respekt och våran vördnad. Och att det borde göra någonting med våra liv. Det betyder inte att man ska vara rädd för Gud. När vi talar om Guds fruktan så har man hört många som säger, men innebär det att vara rädd för Gud? Nej, det handlar inte om att vara rädd för honom, utan en helig fruktan, en helig vördnad och respekt för Gud. När Mose såg den brinnande busken, när han var på flykt ifrån Egypten, när han var osäker på sin tillvaro och visste inte riktigt vart han befann sig någonstans, helt plötsligt dyker upp den här brinnande busken framför honom. Och när han kommer fram för att se mer av nyfikenhet så säger Gud, ta av dig skorna. För platsen du står på är helig. Det var ju inte att sanden troligtvis där ute var speciell. Eller om det var gräs. Utan det var för att Gud var där. Och för att närma sig Gud så krävdes en vördnad, en respekt, en helighet inför den helige. Ta av dig skorna. För platsen du står på är helig. Det finns därför något i våra respons och i vårt möte med Gud som kräver också att vi tar av oss skorna. För vi är på helig mark. Att vi inte kan beträda platsen hur som helst. Men själv kan jag känna att så lätt att man hela tiden vill gå sin egen väg. Utifrån min uppfattning om vad jag tycker att Gud borde vara, vad Gud borde säga, vad Gud borde ge och göra. Men risken är ju då återigen att vi hamnar i diket, att vi gör tron till vad vi själva vill att den ska vara och vad som känns bäst. En marknadsplats som jag kan gå till och se, men så känner jag, nej, det där vill jag inte ha med att göra, så går jag till nästa för att det ska behaga mig. Och så ifrågasätter vi både Gud och människors motiv till varför vi blir ifrågasatta för vårt beteende och vårt levande. För det ser vi tydligt hos judarna i deras respons till Jesus. För när Jesus hade gjort detta, när han hade betett sig på det här sättet, så ställer de ju denna fråga till honom: vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Vem är du till att hålla på så här? Och vi kan på ett sätt tycka att det är självklart att judarna reagerade på Jesu beteende så som de gjorde. Lite ohyfsat. Så det skulle inte jag ha gjort. Men notera på vilket sätt de faktiskt ställer frågan till Jesus. De frågar inte: varför gör du så här? Det är inte med hänsyn till dåligt uppförande som de går till Jesus för att strängt säga till honom i första hand. Istället så är det utifrån en annan formulering på frågan. För frågan de ställer, det är: vad kan du visa oss för tecken? Det verkar alltså med all tydlighet att de visste mycket väl att det de gjorde var fel. Att marknadsplatsen inte var lämpad för templet. Men eftersom Jesus bara var en enkel snickarson från Nasaret, så fanns det enligt dem ett större fog att ifrågasätta hans agerande som tillräckligt för att få dem att sluta. Att han var inte den personen med den auktoriteten som kunde säga till dem. Att han bara var en enkel man från Nasaret, fast de visste att det var fel. Det de alltså menade skulle kunna översättas med: eftersom du är den du är och att du kommer därifrån du kommer, kommer vi inte att ändra vårt agerande. Fast de visste att det var fel. Och jag tänker utifrån eget liv att det är väldigt lätt att agera så. Vem är du till att komma och säga till mig att jag ska ändra mig? Och lätt att ibland också agera så mot Gud. Men det leder mig till min sista punkt: Guds syfte. För Gud har ett syfte i allt det han gör. Så också här. För oberoende vad folket tyckte om Jesu agerande, så hade han ett annat syfte. För när judan hade ställt sin fråga, så svarade Jesus dem med orden: riv ner det här templet så ska jag resa upp det igen på 3 dagar. Och vi kan ju bara föreställa oss vad de kände och vad de tänkte när han säger detta. De måste ha trott att han var galen. Hur kunde en simpel människa som han överhuvudtaget förmå sig att tala på det sättet? Visste han inte hur lång tid det hade tagit att bygga upp templet bit för bit, sten för sten? Många människor hade fått slita för att varje del av templet skulle komma på plats, och det hade tagit lång tid. Men nu påstår den här mannen att han själv skulle bygga upp templet på 3 dagar. Vilken galning. Och jag kan bara se framför mig deras hånfulla blickar, deras hårda ord, deras arga attityd över vad den här galningen pratar om. Men så påminner texten oss om att Jesus pratade inte om att bygga upp ett fysiskt hus. Han pratade inte om att restaurera templet återigen. Nej, det han talade om, det var om sin egen kropp, hans död och hans uppståndelse från de döda. Det var det Jesus pratade om. Och i och med det så gör han en radikal förflyttning från de judarna, det vi läste om i början, liksom centret, händelsernas centrum, templet dit alla vallfärdare. Så byter han nu fokus och säger att det faktiskt handlar om honom själv. Hans egna liv. Men inte bara hans egna liv, utan som i sin tur handlar om våra liv. För det Jesus gör på Golgata kors när han dör, så dör han inte för sig själv, utan han dör för dig och mig. Han dör för mänskligheten. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Det är vad Jesus gör på Golgata kors. En del som såg honom tänkte, han är galen. Vad håller han på med? Men syftet med varför Jesus både säger det han gör och varför han kom för, det var ju för att du och jag ska få ha en relation med Gud. Att vi ska få leva i en tro med honom som förvandlar våra liv. Att inte behöva vandra på den här jorden själva. Att inte ha någon mening med vårt liv, utan veta att jag har en mening med mitt liv för att Gud har tänkt en tanke för mig. Han har kallat mig vid namn. Och därför får vi tro, därför får vi leva. Men ytterligare säger Jesus att från att göra denna förflyttning till ett tempel eller från en kyrkobyggnad där vi kanske ibland tänker att där utförs tro, där utförs kyrka, där utförs bibelläsning och allt annat, så säger Jesus nej, det är så mycket mer än så. För templet vi talar om nu, det är våra liv. Istället för att vi går till en plats där Gud är, så har Gud sagt att jag vill komma in i ditt liv. Och Paulus, han påminner oss i första Korinterbrevet 3, vers 16-17. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det är ganska raka och tydliga ord. Men istället för en byggnad så tar Gud sin plats i ditt och mitt liv. Är det inte fantastiskt? Vi behöver ingen byggnad. För var vi än går någonstans så vet vi om detta att Gud bor i mig. Men återigen så är det ju en påminnelse om att templet som hade förlorat sin charm, som hade förlorat sitt syfte, när andra saker hade kommit in i templet, kan ju också bli samma sak för dig och mig. Om vi nu är Guds tempel så innebär det att vi kan inte göra, säga och bete oss hur som helst. För om Guds ande ska få vara där och trivas där, så måste våra liv gestalta den han är och det han gör. Fördärva inte Guds tempel. Guds ande bor i er. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Både Paulus och Jesus målar en bild av att tron inte längre består av att gå till ett tempel gjort av människohänder där Gud bor. Utan med Jesu död och uppståndelse har han öppnat upp en ny verklighet, att varje troendes liv nu är ett tempel där Gud vill ta sin boning och vill regera. Så vad blir min respons till det här? Vad blir din respons till det här? Ja, tar vi marknadsplatsen så kan man ställa frågan, vad finns det i mitt liv som kan liknas vid en marknadsplats? Om vi är ett tempel för en helig ande, finns det då saker som egentligen inte ska vara där? Oavsett vad vi tycker, precis som judarna ifrågasatte hans galna beteende. För det var egentligen inte det Jesus sa som judarna ifrågasatte. Istället ifrågasatte de hans auktoritet. Vems auktoritet är det du och jag följer? Och kan det finnas en risk att vi börjar förhandla med Jesus om vad som är rätt och vad som är fel i våra liv? Att vi själva försöker styra Gud och hans syfte med hur saker och ting ska vara. Speciellt när vi själva verket vet att vi kanske borde ändra vårt beteende. Och det tredje, Guds syfte. Guds syfte med oss är något helt annat. Och återigen så inbjuder Jesus oss att låta han få forma våra liv. Att inte bara forma det efter vår vilja och våra önskningar. Men återigen är det ju det faktum att Gud tvingar sig inte på någon av oss. Inbjudan, den är fri. Och inbjudan som Jesus ger kan låta otrolig. Men det är en verklighet. Och inbjudan är till förvandlade och förändrade liv. Det är en inbjudan till helighet och vördnad för den han är. Amen.